Medan Felicia är i Italien och har det härligt så har jag passat på och bjudit in en massa andra kollegor här i huset för att prata om våra produktnyheter. Vi har släppt en massa spännande releaser hittills i år och min känsla är att vi bara har börjat. Är det din känsla också, Anna?
Ja, det är det. Kul att vara här.
Kul att du är här. Du är ju head of product på Avanza. Vad betyder det?
Ja, det låter så stort när du säger det på engelska.
Det är ju stort.
Det är stort, ja. Men det stämmer. Jag är head of product, eller produktchef som vi säger på svenska, inom ett av produktutvecklingsområdena här på Avanza.
Mm.
Och man kan väl säga att det är de teamen som jobbar absolut närmast börs- och fondhandeln som är inom mitt område.
Just det.
Så är du inne och kikar på en aktie eller på en fond, sätter upp ett månadsspar eller lägger en order, så är det mina team som fixar det helt enkelt.
Och det är ju flera av dina närmsta kollegor som kommer komma hit och gästa oss under den här kommande timmen. Det finns ju så många nya produktlanseringar som du och dina kollegor har släppt här den senaste tiden. Hur hinner ni med allt?
Kul att du säger att vi hinner med allt, för det är absolut inte vår känsla. Vi har ju liksom ständigt tusen grejer som man vill göra, och helst vill man ju göra allting samtidigt, för det finns hur mycket kul som helst att göra. Vi har massa grejer som vi vill göra, men vi har också massa grejer som vi måste göra. Så vi försöker väl stycka den här berömda elefanten i delar helt enkelt, för att inte göra allting samtidigt. Mm.
Men hur ser liksom processen ut då för produktutveckling på Avanza?
Ja, men det är liksom en ständigt pågående process i alla faser här på Avanza. Så att vi försöker hela tiden utgå från så här, vad är det som skaver, vart behöver vi bli bättre, vilka problem ska vi lösa, vart kan vi göra skillnad, och då använder vi oss av massa data för att samla in och förstå. Allt från enkäter till feedback och intervjuer och bara allmänt all data som vi har. För att förstå vart kan vi göra störst skillnad, vad är det för problem vi ska lösa.
Mm.
Och sen då när vi är hyfsat överens om det, så går vi in i någon typ av så här prototypande testfas. Där vi spånar kring idéer och liksom, hur kan vi lösa det här problemet. Och då kan vi komma förbi dig, exempelvis Filip, med någon skiss eller testa något flöde och sådär. Vi sitter i kundintervjuer varje vecka, testar idéer för att förstå, kommer det här funka eller inte. Och sen efter det så går man in i någon typ av lansering. Då börjar man bli redo för att lansera och det här bredare till fler kunder. Och då försöker vi göra det successivt. Vi försöker i den mån det är möjligt också kanske testa olika varianter på samma lösning, för att verkligen förstå vilket flöde funkar smidigast här. Vad är lättast att förstå och så. Och när vi gör det så är vi liksom såklart alltid nära er. Ni får in mycket feedback. Kundsupporten får in mycket feedback. Jag vet inte om du har sett, vi brukar ha någonting som vi kallar för feedback buddy.
Mm.
När vi släpper något nytt så får man upp en liten ruta. Gillar du det här? där man får möjlighet att lämna kommentarer och feedback kring det. Och allt som kommer in i form av feedback läser teamen och tar till sig och analyserar. För att göra ännu bättre.
Ja, men för jag skulle fråga just det, så där, handen på hjärtat, hur mycket används det här egentligen? För jag får ju massor till mig i sociala medier, som du säger, kundservice får. Det är många också som vi kommer träffa här idag som också är tillgängliga på sociala medier och sådär. Och jag kan ju tänka mig att när det översvämmas så mycket med feedback, att det kan vara liksom svårt att hantera det. Men jag upplever ju verkligen att ni uppskattar den här feedbacken och liksom verkligen jobbar med den också. Och kan du, handen på hjärtat, säga att det är verkligen så?
Jag kan verkligen handen på hjärtat säga att så är det. Det här är ju superviktigt för oss att få in feedback. Dels är det kul att få in peppig, positiv feedback, men det är jätteviktigt att få in feedback kring saker som kanske inte funkar så bra, som inte funkar riktigt som vi hade tänkt. Så att, och allting kommer till teamen, till de som faktiskt sitter och jobbar med det här. Och gås igenom och man försöker förbättra och agera. Ibland så är det såklart att det är svårt att göra, det tar tid eller kanske inte går att prioritera eller sådär. Men vi tar till oss allting och samlar det i en liten bank. Så att,
fortsätt skicka in budskapet.
Ja, men verkligen fortsätt skicka in.
Och du var lite inne på det, för jag upplever ju nu att det händer jättemycket spännande som vi aktieintresserade inte minst tycker är toppen. Och sen finns det perioder där ni kanske har behövt prioritera mer sånt som är mer som man måste göra, som inte är lika kul kanske för användaren. Hur ser liksom den här roadmappen ut och liksom balansen mellan det som man måste göra och det som man helst vill göra?
Vi är ju ändå en bank och ja, det kommer ju med mycket ansvar och då behöver vi fokusera på saker som har med regelverk eller teknik och annat att göra i perioder. Men processen ser ut ungefär som så att vi sätter några satsningsområden och mål för året. Dels sådana som är övergripande för hela bolaget men också inom varje område eller area som vi kallar det för. Och så försöker vi stycka upp det här så att vi liksom fokuserar på ett problem som ska lösas för någon viss kundgrupp under en period. Och så satsar vi på det. Och sen så kanske vi byter fokus. Så vi lägger liksom inte en superdetaljerad roadmap för hela året. Även om det finns roadmaps i varje team och så. Men vi behöver ju också vara lite flexibla kring vad som händer. Det kan ju hända saker i omvärlden eller hos oss som gör att vi måste styr om skutan lite grann och då måste vi också kunna vara öppna för det.
Mm. Hur självständiga är teamen då? Kan de bestämma sig från en dag till en annan att nu gör vi det här istället?
Ja, oftast bestämmer sig kanske inte från en dag till en annan. Det blir lite väl hattigt. Men vi jobbar jättemycket på Avanza med att beslut och mandat att ta beslut och sådär ska ligga så nära de som faktiskt kan produkten bäst och som jobbar med den och som får in den här feedbacken varje dag. Så att väldigt mycket ansvar och mandat att ta beslut kring prio ligger hos teamen.
Mm.
Det är där man kan produkten allra bäst. Det är där man vet vad som skaver och vart man kan liksom få ut mest värde.
Och ett bra sånt exempel var väl när det sänktes priser på europeiska aktier, courtaget då i början på året. Berätta om det.
Ja, precis. Det där är ju någonting som har skavt lite grann både hos mig men hos teamen, att vi har haft olika prislistor för olika länder. Det är rörigt, vi vill inte ha höga minimumcourtage för det innebär en tröskel för många kunder. Men det har funnits en anledning till det. Vi har haft högre kostnader på de marknaderna och sådär. Men så i ett av teamen så lyckades man effektivisera, omförhandla lite avtal och sådär som gjorde att vi faktiskt sänkte kostnaderna. Och då lyfte man också direkt upp att sänker vi kostnaderna internt så ska vi också sänka dem ut mot kund.
Rimligt.
Väldigt rimligt.
Det är så kundnära det kan bli då. Man skulle kunna tänka sig då om man har bara aktieägarnas bästa framför ögonen att nej, men då får vi lite högre marginaler och mer vinst till aktieägarna. Men det finns ju flera perspektiv som vi tar hänsyn till här då. Där kunderna är ju ett och aktieägarna ett annat.
Ja, verkligen. Och det är det som är så bra med att det mycket drivs från teamen. För där finns det där kundfokuset och de är så nära kund och produkten hela tiden. Och att teamen själva kan faktiskt lyfta såna här saker upp för beslut och få igenom ett sånt beslut.
Jättebra första exempel. Nu tycker jag att det är dags att vi bjuder in den första gästen för att prata om vad som har hänt de senaste veckorna.
Ja.
Varmt välkommen Carl. Du jobbar ju som UX-are i ett av teamen här. Vad gör du då?
Ja, men det stämmer. Men som UX-are så jobbar man egentligen med att försöka förbättra användarupplevelsen för våra kunder. Så att vi försöker se till att vi skapar en upplevelse som uppfyller kundernas behov. Och det här kan man göra på massa olika sätt. Man kan hålla kundintervjuer, man kan skicka ut enkäter, man kan titta på data. Så det försöker vi göra. Och när vi har samlat in alla de här insikterna så försöker vi liksom ja, men använda dem för att skapa bättre tjänster helt enkelt. Både nya men också optimera det vi redan har. Så det är väl det man gör.
Filip frågade mig förut om feedbacken från kunderna faktiskt kommer fram till teamen. Mm. De kommer ju till dig, eller hur?
Ja, men precis, exakt. Nej, men de landar hos mig och vi försöker ju läsa allt och ta till oss allt, såklart. För att kunna skapa en så bra bild om vad kunderna vill ha. Mm. Så att, den landar hos mig.
Ja.
Mycket bra, då vet vi vart det hamnar. Och du jobbar i team beslutsstöd. Vad är det ni fokuserar mest på?
Ja, nej, men det stämmer. Det är egentligen ett team där vi arbetar med det som främst rör vår aktiehandel och våra börshandlade produkter. Och som man hör på namnet så försöker vi hjälpa folk att ta beslut kring sina investeringar. Och exempel på sidor som vi ansvarar för är ju med våra produktsidor, produktlistor, inspirationssidor och sådär. Och vi ansvarar bland annat för aktiesidan som är en av Avanzas mest besökta sidor. Och det är även där vi har gjort lite förbättringar nu på senaste tiden.
Ja, men jag tänker att vi dyker rakt in på analysfliken. Det här har ju varit de senaste veckornas stora snackis, inte minst på sociala mediet X. Herregud vad det har tagits emot mycket fina kommentarer där. Ni har gjort ett otroligt jobb. Och den som har missat analysfliken då, vad är det här?
Nej, men först och främst liksom, tack för all feedback. Det har varit superkul att gå igenom och det har varit väldigt positivt. Och jag vill också säga tack till alla internt på Avanza som har bidragit till det här. Det är inte bara vårt team utan alla har bidragit. Men analysfliken är egentligen en helt ny del av vår aktiesida där man kan få en överblick på hur bolag mår ekonomiskt. Det kan man säga i korthet. Så att vi har gjort lite utdrag egentligen från resultat och balansräkning och sen så har vi även tagit fram 8 som vi tycker är väsentliga nyckeltal för att få koll på ett bolag. Ja, men hur bolaget mår ekonomiskt helt enkelt.
Och varför var det viktigt att prioritera det här just nu? Vi pratar lite om prioriteringar innan. Så, varför analysfliken just nu?
Nej, men just nu, vi har ju fått den här feedbacken ganska länge om att det har saknats visualiseringar av nyckeltal. Så vi har vetat under ett tag att det hade varit bra att liksom få till på plattformen. Men det är svårt liksom. Vi har försökt lägga oss på en nivå som är lätt att ta till sig och liksom, ekonomiska nyckeltal och sånt kan vara svårt att förstå. Och då har vi försökt liksom, tillgängliggöra det för så många som möjligt och att det ska vara enkelt att fatta vad saker och ting betyder.
Det här känns verkligen som att det inte bara för den liksom initierade aktienörden som kan ta till sig det här utan även någon som ska köpa sin aktie för första gången.
Ja,
verkligen. Nej, men vi vill ju att man ska kunna gå in i den här fliken och ganska snabbt skanna av. Liksom. Mm. Man ska inte behöva grotta in sig så mycket. Sen så finns det alltid de som gillar att göra det och vi vill ju tillgodose deras behov också, men det har framförallt handlat om att liksom enkelt kunna ta till sig informationen.
Ja, men det är ju väldigt visuellt. Man får ju liksom en känsla för, om man vill titta på hur vinsterna har gått över tid till exempel, att ja, men det är en graf som tickar uppåt eller åt andra håll och då kanske inte spelar så stor roll om det är 5 eller 10 eller 15 där bakom, utan bara att man får se trenden.
Verkligen.
Vad var den största utmaningen med att få ihop det här?
Det fanns en del utmaningar, men jag skulle säga att mycket handlar ju om liksom datakvalitet så, men också avvägningar kring vilka nyckeltal ska vi välja ut, vad ger mest till kunden och hur kan man kombinera de här nyckeltalen med varandra. Så det har ju varit en hel del sådana saker, men också lite så här beräkningsgrejer, vilka priser utgår vi ifrån och sådär. Så det har funnits en del utmaningar, men vi tycker ändå att vi har landat i något bra liksom.
Och i torsdags utökades det här också. Nu ser man också utdelningar.
Ja, nej men precis, exakt. Nej, men vi hade ju med det lite i de första skissen också, utdelningsdata. Vi vet att det finns en hel del som verkligen brinner för det där och utdelningsjägare och allt det där. Men vi valde att skala av det i första skede, men sen så fick vi in ju jättemycket feedback kring det här från våra kunder. Att man ville se den här typen av information, så vi försökte vara snabbfotade helt enkelt och sprida upp den utvecklingen av den här nya delen, utdelningsdelen. Mm. Där man kan se utdelningsandelen, hur mycket av vinsten betalar bolagen ut och även hur utdelning per aktie och direktavkastningen har utvecklats historiskt. Så att, den har också tagits emot väl, så det är kul.
Jätteroligt. Mm. Anna, vilket är din favoritnyckeltal? Har du liksom hittat en favoritgodis här?
Alltså, jag vet inte. Jag tycker att bara den här liksom, första där, som du var inne på, så här, går det här bolaget överhuvudtaget med vinst eller inte? Mm. Det har man inte riktigt förstått tidigare, vilket ja, man kanske borde ha gjort. Men utan att gå in på specifika nyckeltal så tycker jag att det har varit liksom en...
Nej, men det är en så viktig del, för vi vet ju att det är aktiepriser, det ska ju liksom spegla någonstans den förväntade vinsten i framtiden, och det är det som driver aktiepriser, så känns ju jättevettigt.
Men verkligen.
Och om jag förstår nu, så när man går runt här i huset och snackar, så det känns ju som att ni bara har börjat.
Ja, nej men så är det ju. Vi har ju massor av idéer hur vi kan utveckla den här vidare, och det blir ju alltid den här vågskålen i liksom hur... Vi vill inte göra det för komplext heller, men vi har ju massor av idéer på vad vi skulle kunna göra. Men vi får se. Alltså, det kommer ju säkert tillkomma fler nyckeltal framöver. Jag blir inte förvånad om det blir så. Men sen så tittar vi ju på helt annan typ av bolagsdata också. Men ja, vi behöver inte avslöja för mycket. Vi får se vad som kommer.
Man får hålla utkik helt
enkelt. Det får man göra.
Vi ska hoppa över till något helt annat. Vi ska beta av så många produktlanseringar idag som möjligt, så att man känner att man är up to speed med vad som har hänt. Och det har kommit GAV i utländsk valuta. Vad är det här?
Ja, men precis. Nej, men det är det här teamet som ansvarar för att utveckla våra innehavslistor, som har tagit fram den här grymma funktionen. Och så som jag förstått det, så har även där funnits en efterfrågan ganska länge på det här. Och det är egentligen att du kan, ja, men att du ser gavet i korrekt valuta, eller den valutan du har handlat den i, och det här kan du se då i din innehavslista på min ekonomi.
Och det är det genomsnittliga anskaffningsvärdet då, helt enkelt.
Ja.
Det händer så mycket, det känns som att det var ett bra tag sedan vi skickade ut det där, men det kanske inte är så länge sedan.
Nej, vi har liksom samlat ihop. Vi har ju en bra sida också på sajten med så här produktnyheter. Där kan man ju liksom se allting om man känner att man vill ha snabb översikten. Men det är sant, det har funnits en stund. Varför är det bra att kunna se just det här då?
Nej, men tidigare så fick man ju då manuellt räkna ut det här. Så ska det ju inte behöva vara. Så att nu kan man se det direkt, helt enkelt. Så nu slipper man göra den manuella uträkningen själv.
Det ska vara lätt att äga aktier, helt enkelt.
Ja, men verkligen. Det är ambitionen.
Något annat som sticker ut, om vi ändå utanför Sveriges gränser lite grann, är ju kurser på för- och efterhandel i USA. Det här använder jag jättemycket och tycker att det är jättespännande. Man är ju van vid liksom börsöppning i Stockholm vid 9, kvart i 9 öppnar kolen, och sen så kommer USA långt senare på eftermiddagen. Men så ser man ju nyheter att förhandeln är si, efterhandeln är så. Nu kan man gå in och kolla det.
Ja, exakt. Nej, men det är ju att det sker ju handel på handelsplatser utanför ordinarie öppettider. Och den här utvecklingen visar vi ju nu upp på våra amerikanska aktier. Och handeln i sig, den kännetecknas ju ofta av lite lägre omsättning och högre volatilitet. Men framförallt så indikerar den ju riktningen på hur det kommer öppna. Liksom. Och det kan ju vara bra att lägga till att vi på Avanza erbjuder ju inte handel utanför ordinarie öppettider idag, utan vi erbjuder bara att man kan se kursen. Men det är ju bra information att kunna få. Och förhandeln börjar ju vid 10, och då visas det på våra sajter, på våra amerikanska aktier. Ja, men fram till 15.30 när börsen öppnar. Och sen så börjar den direkt när efterhandeln börjar vid 22 när börsen har stängt. Och så slutar den vid 02 svensk tid.
Mycket, mycket bra. Och då ser man det när man går in på en specifik aktie, helt enkelt.
Precis, ja. Exakt.
Något annat som är helt nytt är att det finns en ny options- och terminslista i appen.
Ja, nej, men exakt. Vi listar optioner i appen, och vi har även bytt ut den på desktop. Och listan uppdaterades egentligen mest av tekniska skäl. Så för att förbättra prestandan och sådär. Det är ganska tung lista så, tekniskt. Men i samband med detta så valde vi att fokusera mer på matrisuppställningen. Och vi har fått in en hel del feedback, och vi läser även den. Och vi har redan nu börjat implementera lite förbättringar, så som att du kan sortera på lösenpris och sådär. Det kunde man inte i början, så det är en förbättring vi har fixat till. Men vi planerar även att släppa fler förbättringar på den listan, så att vi jobbar med optimering hela tiden. Liksom.
Och du som får den här feedbacken då, hur tycker du att det är bäst att man skickar in feedback? Är det i den här feedback-buddyn som man ser på sajten då?
Ja, det skulle jag säga. Det är det absolut bästa sättet. De ligger ju i anslutning. När vi släpper nya funktioner så brukar det finnas en liten box där man kan lämna feedback. Så det skulle jag verkligen rekommendera om man vill nå fram, att man lämnar feedback där och säger om man tycker att det är bra eller dåligt. Och framförallt vad man tycker är bra och dåligt. Och om man kan vara konkret så hjälper det oss väldigt mycket.
Och det är både om man är inne på dator eller i mobil då, helt
enkelt. Precis, den tillgängliggörs på båda ställena.
Nyhetslarm är nästa. Det här kanske förutom analysliken är det som jag upplever att det har snackats mest om och som det har blivit mycket, det har blivit mycket buzz helt enkelt. Det händer ju mycket där ute och inte minst nu när vi är i rapportperiod också, så har man slagit på det här för alla sin innehav så går ju batteriet, har det kämpigt i telefon helt enkelt.
Verkligen.
Vad är det här för något?
Nej, men egentligen så, nyhetslarm har ju funnits tidigare på Avanza, men då var det att man skrev in liksom ett sökord, vilket gjorde att liksom accuracyn på nyhetslarmen var ju inte toppen, utan man kunde få ganska mycket saker som man inte ville ha. Och det här har vi förändrat och förbättrat nu så att man väljer ett specifikt värdepapper helt enkelt, så att nyheterna blir mer relevanta. Så det är väl egentligen den stora förändringen. Och du får det som notiser i mobilen också.
Vi hade någon klassiker där man var tvungen att man skrev in tidigare ordet som man ville ha larm på. Man skrev då investor, så fick man ju också alla artiklar där det står investors.
Ja, just det. Ja. På alla engelska nyheter då, såklart.
På tal om accuracy. Ja. Nu är det kopplat till bolaget.
Ja, precis. Exakt.
Precis det man vill åt.
Ja.
För det är ju en balansgång det här såklart, mellan att kunna få mycket nyheter men att det ska vara liksom relevant. För det är ju viktigt när det plingar så ofta.
Verkligen.
Och det finns ju några bolag som sticker ut här. Vilka är de topp fem mest aktiverade nyhetslarmen?
Ja, men topp fem jag har det här. Det är, Investor ligger först och sen så förvånande. Det kanske var därför vi var
den
tvungna att göra
det. Den mest ägda aktien.
Ja, precis. Exakt. Och sen kommer Saab, Evolution, Volvo och Nvidia.
Okay.
Så det är topp fem.
Och det här funkar bra oavsett om man vill bevaka sin portfölj eller om det är så bolag som man kanske vill köpa in framöver och kunna hålla koll på dem lite grann.
Ja, nej, men verkligen.
Sist men inte minst då, när vi förberedde det här så sa du att vi måste berätta om köp- och säljknapparna i listan också.
Ja.
Så nu har du din chans.
Ja, nej, men exakt. Det är ju inte någon superstor funktion, men vi släpper ju ut ganska mycket grejer som vi har varit inne på, och det är lätt att man missar liksom släpp som vi gör. Men det som har hänt är egentligen att de här köp- och säljknapparna har kommit tillbaka till våra värdepapperslistor. Så att i listinställningarna så kan du liksom toggla på de här köp- och säljknapparna så att man ser dem direkt i listan. Och fördelen med att ha dem direkt i listan, det är att du sitter och letar efter en produkt eller värdepapper du vill köpa och du vill vara snabb, du vill inte ha ett mellansteg, så då kan du klicka på köp eller sälj och komma direkt till orderläggningen. Vilket är fördelaktigt och inte behöva kanske gå via en aktiesida. Så att ja, jag har togglat på dem i alla fall. Så att rekommenderar det.
Snyggt. Närmare exekvering. Det är
precis.
Så det
är. Ja, men exakt.
Mycket,
ett klick mindre, det är bra.
Ja, det underlättar. Särskilt när det går snabbt på börsen.
Ja, men exakt.
Tusen tack, Carl, för att du kom hit och delade med dig. Det var inte sista gången.
Nej, okej.
Det kommer mer.
Ja, det kommer mer produktnyheter, absolut.
Anna, nu har vi två nya gäster i studion, två produktägare som vi snart ska presentera. Men du kan få berätta vad en produktägare gör.
Ja, en produktägare hos oss, det är en otroligt central roll när det kommer till produktutvecklingen som vi har pratat om på Avanza tidigare. Som produktägare, eller PO som vi säger här på Avanza, så ansvarar man för egentligen vad teamet gör och prioriterar, både på lång och på kort sikt. Man behöver liksom... Det är en ganska svår roll. Man behöver dels liksom kunna lyfta blicken och fundera på okej, vad är det som kommer göra skillnad långsiktigt? Vad ska vi takta mot långsiktigt? Men man måste också kunna hantera grejer som kommer från sidan och saker som förändras från dag till dag. Och som produktägare så sitter man ju i utvecklingsteamet gör det här tillsammans med teamet helt enkelt.
Där det händer.
Det är definitivt där det händer.
Och vi kan börja med dig, Hampus. Du är produktägare för Team Äga Aktier då.
Stämmer bra.
Vad fokuserar ni på?
Man kan säga att vårt huvudansvar är det som berör företagshändelser. Där ett bolag kanske behöver ta in en ägarspridning eller kapital utifrån eller nya emissioner och så. Och då behöver man kunna nå kunder på Avanza. Så vi sitter med hela de flödena primärt då. Sen har vi nyligen tagit in börsen idag.
Just det.
Som ett nytt område.
Och där ska vi prata mer om strax. Kom. Och Viktor, du är produktägare för team Målsätta.
Stämmer bra, stämmer
ganska bra. Självförklarande också, men du får gärna utveckla vad ni gör också.
Ja, men generellt kan man väl säga att vi jobbar med att stötta våra kunder i långsiktighet och disciplin och motivation och sådär kan man väl säga.
Har inte alla det?
Vi hoppas att alla får det om inte annat.
Ja, men så
vi har jobbat en hel del med vår möjlighet att sätta upp sparmål den senaste tiden, och allra senast har vi jobbat också att man ska kunna spara tillsammans. Jag tror vi kommer prata mer om det sen också.
Det ska vi verkligen göra. Men vi hoppar tillbaka till den här marknadsöversikten då, som nu är uppdaterad i appen. Vad är det här?
Det är väl, om man backar bandet lite grann, ett sätt för oss på Avanza att stötta våra investerare och sparare i att liksom förstå börsen, skapa insikter, kunna sätta liksom sina placeringar eller hitta nya möjligheter i ett perspektiv. Så det är väl grundbehovet då. Och så här i lite osäkra tider så är det kanske extra viktigt att förstå att det, liksom, det går upp och det går ner, och så här ser det ut liksom, på börsen där ute. Så det är det vi har. Det är det, vad kan man säga, det är det vi har tagit in i närtid då.
Och det är en otroligt lyft sen tidigare. Jag som använder den här sidan väldigt ofta, så tycker jag att ni verkligen har fått till att kunna se liksom jättemycket information, fast på ett ganska liksom cleant sätt, och man kan ju också bestämma lite själv över vad man vill se och inte.
Men det stod klart för oss tidigt att så här, hur vi vill skala den här produkten framåt är genom valbarhet och genom personalisering då, att man ska kunna själv som sparare och investerare välja vad som är relevant för den. Börsen är ju väldigt trendstyrd, och det går ju olika trender i olika delar av den, så att det blir omöjligt någonstans att försöka följa hela liksom, informationsflödet där ute på en gång. Utan vi såg ganska tidigt ett behov av liksom, utökad personalisering.
Och det finns ju många som också sitter på desktop och inte i appen. Man kanske använder båda. De som sitter på desktop, vad har de att förvänta sig kring den här sidan?
De kommer få samma uppdatering fast i en desktop-variant. Den är på utrullning, så att vi hoppas att den kommer ut så fort det går. Men det kommer egentligen innebära att du kommer kunna personalisera på samma sätt. Vi sparar valen så att du som kund har samma val oavsett vilken enhet du använder och så. Så det ser vi fram emot att kunna ge våra kunder.
Jag fick testa det i fredags och man kommer bli nöjd. Så mycket kan jag säga. Och om man inte är nöjd, vi pratar mycket om här och liksom feedback från kunderna och så. Vill ni också ha feedback?
Självklart. Det är bara välj valfri kanal och kontakta oss. Vi tar in allt och väger allt mot varandra och liksom hitta lösningar på de problem vi ser i återkommande och så. Försöker verkligen iterera ihop med den användningsdatan som vi ser. Så här, vad folk faktiskt använder sig av också. Så försöker vi väga liksom det man säger och det man gör tillsammans i en helhet.
Känns så skönt det här, Filip, du som frågade mig, men läser ni verkligen feedbacken? Nu har både Kalle och Hampus här sagt att vi läser feedbacken.
Gör Viktor också det?
Självklart.
Det gör det. Ja. För du ska prata om gemensamma sparmål. Får ni mycket feedback på det?
Ja, och framförallt vi jobbade ju med en utvald betagrupp i början. Så vi var ett par tusen kunder som vi hade bjudit in, som vi hade väldigt tajt dialog med. Så om man håller lite utkik så ibland dyker det upp lite så beta-möjligheter som man kan anmäla sig till i vår app.
Och då får man funktioner för alla andra. Det är,
precis.
Häftigt. Och de här gemensamma sparmålen då? Vad är det här för funktion?
Ja, men som jag sa innan, vi jobbade ju med sparmål innan dess och liksom möjligheten att bygga upp ett sparmål. Och det handlar ju jättemycket om att just kanske Men få motivation till det här sparandet som kanske annars ofta är ganska abstrakt. Mm. Det är liksom någonting som du behöver tacka nej till idag för att uppnå någonting om kanske 5, 10 eller till och med 20 år framåt. Liksom. Så att verkligen behålla motivationen till det krävs ju. Och då så har vi sett att väldigt många av de här målen är ju inte någonting som du själv har bara du, utan ibland så sparar man tillsammans med någon annan helt enkelt. Så det kändes som en väldigt spännande utmaning att ta sig an. Hur låser vi upp möjligheterna för våra kunder att samarbeta kring ett sparande med lite olika skärningar?
Och kommer det också av att det är många använder ISK och kapitalförsäkring som är inte går att dela helt enkelt?
Ja, men det skulle jag säga är en viktig del i det. Att ISK inte går att ha samägt helt enkelt. Mm. Så att då finns det en ännu viktigare del i att kunna ha sparandet för dig själv då, så att säga, så att man inte lägger det hos en person utan har sitt eget sparande och tar ansvar för det.
Mm. Och i vilka situationer upplever ni att det här används då?
Ja, men det är lite olika skärningar. Vi ser liksom, dels ser vi kanske en typisk aktieklubbanvändning där man vill tävla lite och se lite hur det går för varandra. Vilket är superkul och liksom jättebra tror jag på många sätt att spara varandra, och roligt, är det roligare då håller man motivationen mer och håller sig engagerad.
Mm.
Men sen så det absolut vanligaste, det är just parrelationer där man egentligen har ett gemensamt barnsparande kanske, eller en buffert eller ett resesparande. Så det ser vi ju verkligen, jag tror att det är 75% av alla delade sparmål som är just två personer i målet då.
Mm. Och så himla viktig grej också att man sparar tillsammans då på liksom varsitt konto så att man har sina pengar, än att man i relationer kanske säger att nej, men du kan ta allting och sköta det här.
Exakt. Mm. Jo, men jag tycker att det finns många delar i det där. Antingen så kan man ju se det på det sättet att det är viktigt rent, vad ska man säga, juridiskt att en person faktiskt inte sitter med alla pengarna om något skulle hända på det sättet. Men det finns också någonting med att dela på sparandet för att just motivera varandra, att man har insyn i hur sparandet går och kan liksom fira när det går bra tillsammans och kanske deppa ihop lite när det går desto sämre, och man har det gemensamt. Så det finns jättemånga skärningar på det där.
Jag hörde ett team här som körde gemensamt sparmål kring fikapengen.
Aha.
De la in en pott i början av månaden och sen skulle det fikas någon månad senare.
Ja, men det är utmärkt.
Jag vet inte vad det blev för fika, om det blev skaldjursplatå eller Mariekex. Men...
Det går att användas till många olika saker, och då kan det alltså vara både investeringar man har på ISK eller sparkonto. Man kan välja det då?
Ja, exakt. Du kan ju lägga in vilken kontotyp som du vill egentligen. Och du kan ju också se, du har möjligheten att se vad den andra personen eller de andra personerna sparar i, så att man kan ju följa varandras innehav och få inspiration av hur de andra sparar och kanske antingen följa efter eller kanske inte följa efter beroende på vad man vill. Så att,
Ja, vad häftigt. Finns det någon begränsning i hur många man kan vara i ett gemensamt mål?
Ja, man kan vara max 15 så som det är just nu. Mm. Kommer det massiv feedback så får vi väl se om vi kan revidera det. Mm. Men tanken är just att det ska vara en lite mindre grupp med folk som man känner, så att det kanske inte ska, det ska inte bli hundratals personer i ett gemensamt barn så att säga. Så att vi ville hålla lite kontroll på det.
Mm.
Det verkar ha funkat bra.
Häftigt.
Mm.
Ska vi prata lite blankningsdata också?
Mm. Jo, men det är en liten goding som har varit ute ett litet tag, men gärna lite belysning på det också.
Ja, för det har ju varit jätteaktuellt under inte jättelång tid egentligen, men det är liksom sista åren här så har det ju pratats mycket om bolag på börsen som det kommer så här liksom blankarattacker. Och då kan man ju se det ganska enkelt på blankningsdata hur hårt ett bolag är blankat. Hur funkar den här funktionen?
I grundläggande funkar det så att Finansinspektionen samlar in den här datan i grunden, och sen så tar vi in den och lägger den i liksom historik, så att hos oss kan man se hur blankningen förändras, men det är egentligen en koppling mot Finansinspektionen. Det vi tycker är spännande med den är att det går att använda på så olika sätt.
Mm.
Att liksom om en blankning ökar eller minskar kan ju leda till olika slutsatser hos en mindre sparare. Kan man ta rygg på dem? Vad säger de här rapporterna? Är det liksom rimligt att man tror att kursen ska sjunka eller värderingen ska gå ner? Eller håller man inte med, kanske man vill betta mot det och tänker att så här, på sikt så kommer det behöva täckas de här blanka eller korta positionerna, och då kanske det skapar ett litet köptryck åt andra hållet. Så det blir mest att så här, synliggöra och skapa den transparensen så att våra investerare och kunder kan liksom själva fatta informerade beslut kring vad folk gör på börsen liksom, i helhet.
Mm. Och är det för svenska aktier vi har det då, i och med att det är kopplat till FI?
Precis, svenska. Och på nästan alla svenska, inte exakt alla, men många svenska.
Härligt. Det händer mycket i produktmaskineriet. Tack så jättemycket för att ni kom och berättade om era delar.
Tack själv.
Tack själv.
Nu har vi två nya gäster i studion, Robin och Robert. Varmt välkomna.
Tack.
Tackar.
Vi börjar med dig, Robin. Vad jobbar du med i Avanza-huset?
Jag jobbar i ett team som heter Teamhandel. Och teamets uppgift är liksom att bygga den här upplevelsen du känner när du köper och säljer aktier eller andra värdepapper. Och min roll är väl lite ta ett grepp kring kvaliteten, att den håller måttet, och spruta idéer. Försöker också liksom få själva teamet att jobba väloljat tillsammans. Ja, lite så.
Brukar du hålla kvalitet när det når dig produkterna?
Ja, till slut när vi kommer ut i produktion så är ju tanken att det ska göra det. Men kvalitet är också en filosofisk fråga. Liksom. Vad är bra kvalitet för dig?
Jag tycker det mesta som vi gör håller bra kvalitet. Men sen vet jag att det finns de som är mer avancerade användare än vad jag är också. Så man, det är väldigt mycket utifrån en själv. Då.
Jag gillar ju när alltså bra kvalitet för mig, det är när man nästan blir lite så här positivt över förväntan. Den vill jag åt.
Men det är en bra, då har du satt ribban på rätt ställe, tror jag.
Ja.
Det måste genom Robins nålsöga innan det går ut till kunder.
Ja, exakt.
Och om vi går till dig då, Robert, vad är det du jobbar med här?
Ja, så mitt jobb, det är att se till så att Avanzas kunder, Avanzas 2 miljoner kunder, kan handla aktier så enkelt och effektivt som möjligt. Så jag är produktägare för Teamhandel och jobbar i samma team som Robin.
Och vi ska prata om flera häftiga nya funktioner kopplade till handel. Jag tänkte att vi ska börja med glidande stopploss i procent. Men innan vi liksom går in på den här procentdelen och att den är glidande, vad är en stopploss ens?
Ja, stopploss är liksom, det blir lite begreppsförvirring där. För att stopploss betyder att stoppa en förlust. Så tanken är att du har ett innehav och sen rasar kursen. Då vill man ha någon apparat då, som säljer ur dig innan du har förlorat för mycket pengar, helt enkelt. Och till det så behöver man ett verktyg. Och det verktyget kallas för stopploss, men det kan också användas för att ta hem en vinst eller köpa i en dipp. Så om du vill kan jag bara förklara superenkelt hur en stopploss funkar.
Gärna.
Så om vi tänker oss att när jag säger stopploss nu, så betyder det att jag pratar om verktyget stopploss. Skulle kunna liknas med en råttfälla. Så att du spänner upp en råttfälla, och sen så när kursen når en viss nivå som du har ställt in den här råttfällan på, då smäller den till. Då löser den ut. Men istället för att bryta ryggen av en stackars råtta, så skickar den in en order på börsen.
Just det.
Och vi bryr, alltså du kan skicka in vilken typ av order som helst. Så att du kan, det kan vara en köporder, det kan vara en säljorder. Och du kan ställa in vilken kurs du vill att den ska lösa ut på ett visst papper. Hänger du med då?
Jag hänger med. Och jag tänker att det här skulle man kunna använda om man är bortrest eller inte uppkoppling. Många användningsområden.
Ja, oja. Alltså, som sagt, det här är bara ett verktyg. Jag ska inte ge några tips på hur man ska använda det. Jag försöker bara se till att det går att använda det på ett liksom skönt sätt.
Och då har vi lärt oss det, om vi lägger till då glidande och i procent. Vad är det för verktyg vi får då?
Som jag sa, en vanlig då, när man lägger en vanlig stopploss, när du skriver in en exakt kurs, som ska utlösa den här stopplossen. Det är ett sätt att få råttfällan att smälla.
Mm.
Men sen kan man ju ta Emils farsa, Alfred i, nej inte Alfred, Emils pappa Emil i Lönneberga.
Ja.
Han sätter foten i en råttfälla.
Just det.
Så det är ett annat sätt att liksom få den att lösa ut på. Så egentligen så finns det tekniskt sett väldigt många möjligheter att lösa ut en stopploss på. Och ett sånt sätt som vi har byggt stöd för, det kallas för en glidande stopploss. Och det betyder att istället för att bara säga att jag vill att kursen ska lösa ut på en viss nivå, så kan jag säga att jag vill följa med en kursutveckling uppåt, men sen när den vänder neråt, när det sker en rörelse, då vill jag skicka in min order.
Mm.
Och det kallas för glidande stopploss. Och det kan du också göra neråt. Så att du kan följa en aktie neråt och sen när den går upp till exempel med 2%, då vill du in.
Just det.
Om du vill köpa till exempel.
Och det här är för att kunna vara lite dynamisk med, istället för att bara titta på en ögonblicksbild, att händer det här, då vill jag att det ska gå ut en order, så kan du liksom följa med kursen helt enkelt.
Ja, exakt. Så om vi tar ett konkret exempel. Vi ser att vi har ett papper som står 100 kronor.
Mm.
Och jag lägger en glidande stopploss som säger att jag vill sälja om den går ner 5%.
Mm.
Men går den uppåt så kan jag hänga med den uppåt ända tills den liksom dyker 5%. Mm. Då löser den ut.
Just det. Och är det nya, har man kunnat haft liksom glidande stopploss innan då, fast man har satt i kronor, och nu kan man då välja procent? Det är det, ja, som
exakt,
är skillnaden.
Vi har gjort lite förändringar i upplevelsen där. Vi anger skillnaden i procent, och sen så när du går in och granskar din stopploss, alltså när du har lagt den, så kan du hitta den under dina transaktioner.
Mm.
Då kan vi också se vad som har varit det högsta eller lägsta priset här, så att man vet varifrån man ska räkna de där 5%.
Just det.
För det justeras ju med att kursen rör på sig.
Exakt. Det där hängde alla med på, eller hur? Ja.
Komplicerade grejer.
Ja.
Det är lite komplicerat, men det är bra sätt att förstå hur det funkar ju också, liksom att testa. Mm. Är det ett verktyg som används mycket?
Men jag tror att det kan användas mer.
Mm.
Men det har liksom, det är inte fått en så skön användarupplevelse tidigare. Vi har jobbat lite på den, och sen så det är svårt för folk att våga lägga sin första stopploss utan att hålla liksom en vuxen i handen.
Mm.
Men nu har vi lagt till så att när du börjar fylla i alla dina värden så står det exakt vad det är som händer innan man skickar in den här. Då. Så vi hoppas att det ska underlätta lite. Om man sitter i appen så måste man trycka på granska, och då kommer upp en beskrivande text i som summerar ihop vad det är man har hittat på för något.
Just det.
Det kan ju vara lite svårt kanske att hitta om man inte vet att den finns också.
Mm.
Den är inte direkt när du går in i orderläggningen liksom, utan du måste klicka på de här tre prickarna i appen.
Just det.
Mm.
Och så är det då en avancerad orderläggning helt enkelt.
Om du köper på sajt, ja.
Just det.
Mm.
Just det. Hur stor är skillnaden där mellan liksom sajt och i appen? De här mer avancerade liksom orderläggningar, är de mer populära på sajt än vad de är i app?
Vi trodde det.
Ja.
Men när vi rullade ut den i appen så körde appanvändningen förbi rätt snabbt.
Det var så? Okej. Så det är avancerade användare i appen också?
Jag vet inte. Mm.
En annan mer avancerad orderläggning är massköp. Det här har du tjatat om att få komma hit och prata om. Vad betyder det här? Den här får man ändå säga. Jag har liksom lyckats hitta dit någon gång. Ganska undangömd ändå.
Mm, absolut.
Men vad är det för något?
Vi identifierade ett behov av att ibland så behöver folk köpa fler värdepapper på en och samma gång.
Mm.
Och det kan bli ganska klickigt om man ska köpa ett i taget. Och då har vi en del människor som alltid, de har hittat sina bolag de tror på och kanske vill fylla på dem med sin tjänstepension. Och de kanske inte bryr sig så mycket om vad kursen står i, för att det här är över så lång tid. Så då vill de lägga det man kallar för aggressiv order. De vill inte ner och fiska och försöka hitta ett bra pris, utan man vill bara in. Man tänker time in market. Det kallas för aggressiv order. Och då har vi liksom hittat på en funktion där du kan köpa fler aktier på en och samma gång, och även fonder med bara några få knapptryck, och skapat liksom en liten labbig vy där du kan Se hur mycket du redan har och sen hur mycket du vill fylla på. Och det funkar även när du vill sälja.
Mm.
Så om du till exempel behöver få loss lite pengar så kan det vara lite ångest och så här, ah, vilket papper ska jag slakta? Det blir nästan en så här papper och penna övning innan man liksom har kommit fram till hur mycket man ska sälja och vad. Men här ställer man upp det på ett enklare sätt där man liksom kan tweaka in sig tills man får loss sin kaka och så skickar man iväg alla order på en gång.
Just det.
Och den är jäkligt populär bland de som använder det. Mm. Så jag vill bara att fler ska kunna hitta dit.
Mm. Hur hittar man dit då?
Ja, precis.
Om du är i appen så klickar du in på ett konto.
Mm.
Och sen scrollar du förbi. Du scrollar ner förbi alla dina innehav. Och då så heter det fyll på ditt innehav. Vilket blir jäkligt motsägelsefullt för att du kan ju även liksom hyvla av ditt innehav.
Just det.
Men klicka där så får du välja mellan köp och sälj.
Mm.
Och på sajten, om det sitter framför datorn, så gå in på en innehavslista och sen så finns det små checkboxar man kan klicka i vilka papper det är du vill köpa det, och då trycker man bara i flera på en gång.
Ah, okej.
Okay. Rekordet är 71 värdepapper på ett och samma bräde. Smask.
Okej.
Okay. Ja.
För det som skulle kunna vara risken då är att, för det är inte garanterat att man får avslut i allting, eller hur?
Nej.
Så man kan behöva gå in och trixa lite.
Ja, precis. Men vi uppdaterar kurserna var 50 sekunder.
Okay.
Så att det ska vara aggressiva order.
Mm. Och ett annat sätt att vara aggressiv på, finns ju en funktion också nu för snabbare avslut. Om, jag vet inte, funkar den för massköp också, att man höjer kursen? För har man lagt en order som inte har gått till avslut, så får man nu upp ett alternativ där man kan trycka på och höja kursen.
Mm.
Fungerar det för massköpen också?
Ja.
Mm.
Fast man får rota lite.
Mm.
Om du skickar iväg dina ordrar och sen så har du inte fått avslut, så kan du hitta dem igen under, ja, det finns en flik någonstans som heter ordrar, eller så finns det en liten blixt man kan klicka på.
Ah.
Och där har vi också då en liten snabbknapp då som heter höj kursen om det är köpordrar, eller sänk kursen om det är säljordrar. Och den är liksom till för om du går in och lägger en order och så kanske kursen drar iväg medan du knappar in hur mycket du vill handla för. Då ska man liksom bara med ett knapptryck kunna hugga liksom.
Just det. Så de är ännu aggressivare helt enkelt.
Ja, och den är inte mer aggressiv än vad den behöver vara liksom.
Nej.
Du får ju alltid best execution så att,
yes.
Mm. Ja, det där kan Robert hur mycket som helst.
Ska vi gå över till Robert? Man korsar ju spreaden, det är det innebär.
Ja, precis. Ja. Ja.
Och att korsa spreaden leder oss väl in på det som ska avsluta dagens avsnitt med, och som är din stora grej, dark pool.
Ja,
vad är detta?
Ja, dark pool, det är ett sätt att ett väldigt bra sätt att handla större ordrar.
Mm.
Och vad som är stor order, det beror lite på vilket instrument man handlar. Så en stor order i Sandvik är kanske en order som är över 6 miljoner kronor. I GM 3 miljoner kronor. I Ogunsen som är small cap 160 000. Och så att när man handlar större order, då har man ofta ett problem med att att man läcker i vanliga orderboken, allmänna orderboken, så läcker man information om sin orderstorlek, och det i sin tur påverkar orderboken.
Mm.
Det fina med Darkpool och Nordic at Mid som vi handlar i, som är Nasdaq OMX Nordics Darkpool, är att ordern är helt osynlig i den allmänna orderboken, och den exekveras i midspread när den väl exekverar. Det är
Darkpool
i en nutshell då. Mm.
Och det här med midspread då, det betyder att man behöver liksom inte korsa spreaden helt och hållet, utan man betalar liksom halva var.
Ja, det stämmer. Mm. Det stämmer. Så att egentligen, man tänker sig, bara ta ett exempel på en situation från verkliga livet som man kan jämföra med. Det är, säg att du ska sälja din lägenhet, och sen går du förbi grannen lite random och nämner, droppar det här att du, ja, men jag funderar på att sälja lägenheten. Och sen en vecka senare så kommer, ser du grannens lägenhet ut på Hemnet, och till råga, ännu frustrerande, mer frustrerande, så har grannen sänkt priset. Så att grannen säljer billigare än vad du hade tänkt göra. Det här är ju ganska dåligt, och det här inträffar i aktiemarknaden tusentals gånger, kanske hundratusentals gånger per dag.
Mm.
Och ett väldigt pragmatiskt sätt att hantera det här, det är liksom att du använder Nordic at Mid, Darkpool, lägger Och det finns tre stora fördelar som vi sa. Det är ett, du läcker inte information om ordern. Den ligger helt osynlig från allmänna orderboken. Två, exekveringen sker ett midspread. Och Avanzas med average exekvering då, average spread av Avanzas alla ordrar under hela handelsdagen, det är 30 baspunkter. Så du tjänar precis
0,3% helt enkelt.
Ja, 0,3%. Mm. Så du tjänar 0,15% genom att handla på det här sättet. Mm. Och sen tre, det är även fast du ligger dold i den i dark pool och inte synlig allmänna orderboken, kommer du fortsätta att interagera både med nya order som andra kunder lägger in i Nordic at Mid,
men alltså vanliga småordrar.
Ja, precis. Mm. Precis, du kommer även interagera med aggressiva ordrar som skapas i den vanliga allmänna orderboken. Det är på grund av att de flesta smart order routers, eller det är vanligt förekommande då, att man, det är så här Avanza SOR fungerar, att man innan man korsar spread i vanliga allmänna orderboken, det vill säga om köparna ligger på 8, säljarna på 12, mm. och du lägger en köporder köp på 12, då korsar du spreaden. Mm. Avanza smart order router kommer då pinga Nordic at Mid innan och kolla om man får en träff där. Så på så sätt kan man säga att man interagerar även med den
vanlig... Och då kan du falla på 10.
Ja, precis. Ja. Mm. Så att du kommer att interagera med den det aggressiva flödet i den så att säga vanliga allmänna orderboken också. Och det är inte bara Avanza SOR som fungerar så här. Det är, Nasdaq Comex har en ny ordertyp som heter Darklit Sweep. Som i princip är en atomisk transaktion där man när man korsar spreaden i den vanliga orderboken, går in och pingar i Nordic at Mid, och det här ligger på nästan ingen latens alls, det är, vi pratar om mikrosekunder, och det är rätt vanligt att olika aktörer på marknaden använder det här då. Så att för att sammanfatta, väldigt pragmatiskt sätt att handla större ordrar mm. på Nasdaq Nordic.
Och avsluten är ju aldrig dolda, utan de redovisas
ju. Mm. Ja, och det känns ju jätteviktigt, för det finns ju en sån debatt också, så här, men ska inte börsen vara en öppen och transparent plats och så? Mm. Och från vårat håll så är det så snarare att de här darkpoolen finns här, så det är klart att vi ska tillgängliggöra det för våra kunder, eller hur?
Ja, alltså det här är ju något som inte riktigt har varit tillgängligt för gemene man tidigare, utan det har varit institutionella kunder liksom, som har använt sig av det. Men nu finns det ju ute där för alla. Mm. Känns det som att våra kunder börjar använda det?
Ja, nej, men absolut. Det känns som
har man förstått liksom? Förstår man det?
Ja, men vi jobbar ju på att göra lite mer att man ska bli... Vi har lite olika, vi har lagt nya så här, tips då på sajten och i appen när man lägger det lite större order, att man får information att ja, du kanske, om man vill så kan du prova en Nordic at Mid, den här ordern lämpar sig för det, eller alternativt ett annat sätt att hantera det här informationsläckaget är också att lägga en isbergsorder. Så att
vad är isbergsorder om du snabbt ska förklara det?
Ja, då väljer man att sätta ett synligt antal vid orderläggningen. Så att det här tror jag att du kan göra om du har en order som överstiger 10 000 euro. Då kan du välja att sätta ett synligt antal, det vill säga säg att du ska köpa 10 000 units, så visar du bara 100 units i marknaden. Mm. Det är också ett bra sätt att liksom...
Och sen när, när det blir match på dem, då flyter isberget upp en bit till och så visar du nästa del. Liksom. Det är väl därför det kallas isberg.
Ja. Just det.
Men det blir ju inte midspread då.
Nej, då nej. Korsar man nej. Helt enkelt.
Yes.
Och vem är det här för då? Du pratar ju om här vad liksom en stor order är och att det kan skilja sig väldigt mycket om man handlar på OMXS30 eller small cap och så. Men vem är det för?
Ja. Ja, men det är egentligen för, jag skulle säga, för alla typer av kunder som handlar större order. Och så det finns inte, det passar både så att säga daytraders, kommer ut större poster, men även kanske mindre aktiva kunder som har vill köpa en small cap aktie eller vill sälja en större post i en small cap aktie. Det är ett fantastiskt sätt att handla den aktien till ett väldigt effektivt sätt.
Och utan att riva kursen allt för mycket.
Exakt. Men finns det någon nackdel då? Alltså, om man köper aktier varje månad för sitt månadssparande, nu närmar vi oss ju lön här till exempel. Finns det någon anledning till att man inte skulle testa? Man har 2000 kronor som man vill köpa i ett bolag. Finns det någon risk med att testa Darkpool då?
Alltså det finns ju alltid en risk att du lägger dig i Darkpoolen, så sker avslut i den vanliga allmänna orderboken som du inte får med på, så att säga. Om någon korsar spread, det finns alltid en risk att någon aktör korsar spread utan att pinga Nordic at mid. Och då kan det ju till in liksom bli så att du inte får med på tåget om du ligger och väntar i Nordic at mid bara. Men generellt sett så är det, finns ju inte jättestora risker associerade med det här, utan det är liksom...
Ja. Man kan prova helt enkelt.
Får jag bara säga en sak? Mm. Det är också, det är Nasdaq som håller ordning på det här. Mm. Och blir det för mycket darkpool-handel, då kommer de kappa darkpoolen så att det inte går att handla det i det instrumentet.
Just det. Så för att det, man vill det är reglerat. Ändå, just det, det är reglerat. För att man vill ändå att den största delen av handeln ska vara öppen. Spännande. Anna, har du testat någon darkpool-order än?
Nej, jag har inte.
Inte jag heller.
Jag kanske måste... Du pratar om större ordrar, jag kanske har för lite pengar som jag handlar med.
Ja, men vi får testa oavsett.
Vi testar.
Ja, exakt. Det är intressant att se vad som händer. För när man lägger en order där, kommer den ligger den där för alltid eller är det tills man tar bort den, eller hur funkar det?
Just nu är det bara dagsordrar som är tillåtna, och ja, så är det. Så att den kommer leva över dagen då, inte, det går inte att lägga in den så du lever flera dagar just nu.
Just det. Bra. Är det något vi har glömt att fråga om?
Det vet väl inte jag.
Nej. Nej, det händer så himla mycket. Och vi har ju pratat en god timme nu om härliga produktnyheter. Stort tack för att ni ville komma och dela med er vad ni gör i Team Handel. Ja. Det är ju så liksom nära hjärtat man kan komma någonstans. Ja,
ja, kul att vara.
Tack så mycket.
Tack så mycket. Hoppas ni tyckte det var kul att höra om våra produktnyheter, men sist så måste vi såklart säga också att tänk på att investeringar kan svänga i värde. Att spara i fonder, aktier och andra värdepapper har över tid varit ett bra sätt för att få pengar att växa. Men hur det går i framtiden vet ju faktiskt ingen. Det kan både gå upp och ner, så det är alltså inte säkert att du får tillbaka pengarna du satte in. Vi hörs igen nästa vecka.